priset är fel utifrån perspektivet att man köper ett kassaflöde som man sen får del av.
Fast du, nu antar du att det finns en exakt perfekt multipel också.
Ja, men det gör nästan det. Alltså för att över tid så växer...
Okej, sure. Jag förstår att per dag kanske. Men den där förändras ju allt eftersom att det kommer ny information.
På lång sikt.
Lyssnar på... Nej, du kan få starta den här gången då. Det här är ditt avsnitt. It's your time to shine.
Det känns som att vi nyss satt här.
Precis innan lunch faktiskt. Det är den 18 juli 2023. Vi har spelat in det här i förväg för jag åker till Ibiza för att återuppleva vår founding night utan resten av gänget. Men så får det vara.
Det är nästan värt ett hurra. Ett klassiskt gammalt hurra.
Varför då? Att jag är borta?
Nej, men att du är på Ibiza och firar Founding Night.
Ja, men det var ju lite så. Det här vet ju inte folk kanske, men det var ju faktiskt på Ibiza. Det får man väl säga, nu är det typ preskriberat. Ja, det får man säga. Eller? Ja, det var på Ibiza typ 3 på morgonen efter en Swedish House Mafia-konsert som jag och Martin fick den briljanta idén att starta en till. Vi hade vittnen och allting. Så hade det inte varit för den kvällen. Så jo, för han hade ju tänkt på det här sen innan. Hur som helst, skitsamma. Jag ska göra det igen. Inte starta en ny fond alltså. Eller ja. Men jag tänkte åka till Ibiza.
Och på den positiva tongången så tänkte jag också som fortsätta med positiviteten. Det är många som tycker att jag är lite negativ ibland. Men inom mig så är jag ju väldigt, väldigt positiv till möjligheten i alla fall. Så jag tänkte vi ska prata lite kul technyheter. Rapportsäsong. Och sen från rapportsäsongen glida över lite grann till vad är det som de här liksom, kursreaktionerna, vad kommer de egentligen ifrån? Det blir lite marknadsfilosofi och prismekanismfilosofi helt enkelt.
Men är det inte lite så då att diskussionen typ kommer min ut i, är marknaden effektiv eller inte, fast med andra ord runt omkring det? Är det inte lite samma diskussion?
Det kan man säga, men det är ju också så att väldigt många saker är samma sak som någonting annat. Men så har vi valt att dela upp orden så att vi har massor med olika ord för allting.
Så du kommer sitta här och filosofera?
Ja, och höra dina reaktioner på det. Men vi börjar med någonting positivt. För det har nämligen släppts en ny chatbot som heter WormGPT. Och det är någonting så bra som en helt obegränsad chatbot. De har tagit bort alla spärrar. Så här kan cyberbrottslingar för bara 60 euro i månaden få hjälp med att skapa malware, arrangera sin phishing, allting som så kallat black hat, alltså vill säga riktigt dålig hackerverksamhet där man gör vad man kan för att sno pengar av folk.
Toppen!
Och det är väl precis det här som folk har hoppats på när det gäller AI, att man ska kunna få hjälp med allting, bygga bomber och skicka virus.
Nu är du så här låtsas positiv igen. Jag som känner dig vet ju att du är en optimistisk person, men vi hade faktiskt en diskussion om det hemma. Men han är så himla, inte han alltid negativ till marknaden? Nej, han är alltid positiv, men man, det tar liksom några år att lära sig tolka det där.
Alltid positiv till möjligheten att tjäna pengar på nedsidan.
Och hur tycker du att det går?
Jag är helt orubblig i den optimismen. Men okej, vi går vidare till någonting riktigt positivt. NASA utbildar månlandarastronauter för första gången på 51 år. De tror att de ska dit.
Spännande. Mm. Vem är det som kommer köra dit dem?
Ja, men de har ju nu sagt att de ska använda två olika. Så det blir dels Elon Musk, men det blir ju även Jeff Bezos, tror jag.
Coolt. Så the dick measuring contest is still going strong.
Ja, de fortsätter. Och sen fick jag häromdagen förfrågan om att vara med som investerare i Philip Tussander. Du vet, Daniel Wellington-klockorna. Han har nu ett Nespresso för solbränna. Alltså egentligen, det är ett bra koncept. Vi vet att man säljer billiga skrivare och dyr toner. Man säljer billiga dammsugare och dyra dammsugarpåsar. I slutändan så funkar aldrig det där, för det blir alltid någon som pirattillverkar de här förbrukningsvarorna. Men här så är det en specialspray och engångskapslar för först brun utan sol. Med tanke på att det är han som gör det så tror jag nog att det här kan nog lyfta i början.
Fast det låter ju lite som tan revel. Alltså det finns ju massa sådana lösningar på marknaden. Nu använder inte jag spray tan och brun utan sol, men det finns massa sådana här. Alltså
men här har de utvecklat en speciell nanospray.
Coolt.
Du hör ju positiv jag är. Förstör inte det nu.
Okay. Det gör vad du vill.
Vidare, Threads har du kanske hört talas om. Världens snabbast växande techprodukt. Det vill säga det är Instagrams eller Zuckerbergs Twitter-kopia. Efter att Elon har gjort liksom kanske några små snedsteg vad gäller annonsintäkterna på Twitter, så tyckte Zuckerberg att vi lanserar Threads. Det trista med den här produkten som har nått 100 miljoner användare på bara 5 dagar. Nu har det gått 5 dagar till, så jag vet inte hur många det är, men det är inte 100 miljoner till. Och det beror bland annat på att det finns inte i EU. Vad säger det om EU-regulatorerna och liksom miljön här i EU? Är den bra eller dålig? Vad tycker du?
Ja, alltså inte toppen, men så är det väl. Politik, jag vet inte om du vill att jag ska vara liksom, tycka att det är jättedåligt eller jättebra.
Inte jag heller.
För,
alltså det är väl lite skönt kanske å ena sidan att slippa en social media app.
Jag är inte så mycket first adopter som du är. Så att, jag menar, jag har fortfarande inte laddat ner TikTok. Jag har ju kompisar som skickar TikTok-länkar till mig typ på Instagram. Men nu har jag också tagit bort Instagram-appen och så installerar jag den ett par gånger per dag.
Mm, och när jag var en av de första TikTok-användarna i Sverige så tvingade du mig att avinstallera den.
Ja, och alla förstår varför också. Vad jag tycker om EU från ett regulatoriskt perspektiv för techbolag. Och jag har otroligt mycket synpunkter och framförallt har jag så mycket kunskap om det här. Men jag vet inte mycket.
Kanske regulatoriskt ur ett finansperspektiv. Vad gillar du? Reglerna för finansföretag?
På många sätt så är det faktiskt bra. Nu är jag ju liksom verkligen för fria marknader och så vidare. Men om man tittar på till exempel sättet som man får hantera motpartsrisk och kassor, banker. Om vi tittar och jämför europeiska banker med amerikanska banker, så var de mycket bättre rustade för den snabba räntehöjningen. Så det är inte all bad. Och sen måste man också komma ihåg att det finns egentligen inga politiker som sitter och fattar beslut om nya regleringar för att de är onda och för att de är elaka. Sen att de är liksom som inte är rätt personer för att göra det här. Det är ju liksom en annan femma. Men, ja.
Jag håller faktiskt med om att inbyggd tröghet är bra. Vi människor är liksom långsamma att förändras. Och våra gener ändras ju inte överhuvudtaget. Och vi verkar inte orka förändras mycket mer än liksom, i produktivitetsmässigt några procent per år. Vilka verktyg vi än får så orkar vi inte ändra så himla mycket. Och det gör ju att BNP växer med några procent per år och vinsterna växer med några procent per år. Vi blir lite bättre än några procent per år. Men liksom det blir inte mer än så. Och om det inte finns trögheter när det gäller regleringar, då finns det finns liksom alltid en risk att någon eller något tar tag i en viss utveckling och drar iväg den mycket längre än vad vi människor hinner med. Och då blir det inte bra. Så libertarian som jag är, så tycker jag faktiskt också att det är bra med trögheter.
Ja, men det finns som sagt, det finns ju olika perspektiv också. Jag tror att det är väldigt lätt att... Jag satt och tänkte på det här förut, efter att du och jag hade spelat in förra avsnittet, eller innan vi gjorde det faktiskt, så tänkte jag på, för jag sa då i det avsnittet så sa jag att jag tänkte väldigt många saker när Turkiets president hade sagt, min vän Putin, han av humanitära skäl så vill han också komma fram till lösning till den här Black Sea Grain Initiative dealen som löpte ut den 17. Och förutom kanske de då, men i andra delar av världen, jag tror att det, och framförallt jag tror att Sverige är ett ganska bra exempel på det, för att jag menar, vi bor i ett demokratiskt land, det finns jättemycket saker som man kan tycka och tänka om alla olika partier och så vidare, och vi är rätt duktiga på att kasta liksom skit på allt alla här, men det finns, jag tror att Sverige är ett sånt land där de flesta politiker i alla fall faktiskt blir politiker för att de vill göra en positiv förändring ut efter deras perspektiv på vad som är bra och dåligt i världen och vad som ska vara bra och dåligt för alla. Jag menar, du är inte socialist för att du vill att så många som möjligt ska ha det dåligt, och du är inte kapitalist för att du vill att folk ska vara fattiga. Men det känns lite som att det är vad den andra sidan tror. Men det här är egentligen bara människor som försöker fatta beslut som ska gälla en stor skara människor, och på EU-nivå liksom till och med en stor skala olika typer av kulturer och geografier och områden. Och det är klart att du inte kan hitta liksom ett regelverk eller riktlinjer som funkar bra för alla. Så jag tror att man kan ha det perspektivet. De gör så gott de kan, som Yngve sa. Jag gjorde så gott jag kunde. För det är klart att han inte ville skapa en... Jag vet att jag pratar mycket skit om Yngves. Jag har inget emot Yngves. Men han är liksom den personen som har suttit på den stolen. Så det blir lätt att rikta kritiken mot honom. Men det är klart att han gjorde vad han kunde med de verktyg som han hade. Med det mål som han hade också. Han är inte ond. Han sänkte inte räntan till minus för att han bara, nu ska vi skapa liksom den största fastighetsbubblan i svensk historia och sen se till så att så många som möjligt blir av med sina hem när räntan till slut stiger, för att det är så livet fungerar, så världen fungerar. Okej, okay. Det vill säga att det finns lite olika perspektiv på det här. Nej, jag har ingen åsikt. Jag tycker att regleringarna finns där, anpassa dig eller dö, typ.
Yngves hade modet att handla, kan man säga. Så han vågade fatta ett kontroversiellt beslut.
Nej, så här. Jag tycker mycket saker om Bernanke också. Men jag skulle faktiskt... i och för sig. Ja, Yngves, är inte han en ganska lagom Bernanke? Men när man tänker till grefter. Han är en svensk Bernanke. Ja, det är faktiskt rätt.
Alla gör så gott de kan. Men det hindrar ju inte att en del gör fel när de gör så gott de kan. Vi kommer komma in på det här när det gäller prissättningsfilosofi sen också. Att liksom alla har tillgång till samma information. Alla försöker göra någonting bra eller försöker tjäna pengar. Och så kommer en del fram till att man ska köpa, en del att man ska sälja. En del är som Yngves, att man kommer på att man ska ha minusränta. Och det som är så bra med trögheter i politiska system, det är att inte sådana som Yngves får fatta sådana beslut helt enväldigt. Eller ja, han fick ju det. Men normala fall, de flesta politiska besluten, men bortsett från centralbanker, då går det inte att göra stora förändringar allt för snabbt. För att man behöver ett val till däremellan, och det är liksom en viss parlamentarisk struktur som gör att man inte kan göra för stora förändringar på en gång.
Mm. Ja, men jag tycker inte om att säga att det finns... Jag tycker inte om ordföljden positivt med politisk tröghet. Det liksom går emot. Det gör ont i kroppen att höra det. Jag känner mig så här physically repulsed av den meningen.
Men kanske gillar du krypto bättre. Det är någonting som går snabbt. Det är försök till en enorm förändring av penningsystemet.
Tilltala det 31-åringen kanske. Mm. Ja.
Och vad tror du om krypto nu? Vad är liksom nivån, riktning, timing?
Nej, men jag ligger ju och ackumulerar här. Och jag tror att vi har väl kanske mellan 12 och 18 månader kvar av det här sidledes, kanske 12 innan vi börjar ticka lite uppåt. Sen så, ja, nej men så jag tror att det är superbra att ackumulera. Ether har ju hållit sig superstarkt. Vi såg att DeFi svängde upp nu lite grann för några veckor sedan. Men jag tror inte att man ska liksom försöka läsa in det som att det är starten på en ny bullmarknad, utan vi kör lite dollar cost averaging här och fortsätt med det om du tror att krypto är någonting som man ska ha. Men jag tror absolut att det fortfarande finns tid att ackumulera på de här nivåerna. Så känner ingen stress.
Tittar man på grafen så ser det ut som, precis som du säger, det kan vara 12-18 månader kvar om det ska se likadant ut som tidigare cykler. Möjligen kan man ibland liksom se tendenser till att det försöker springa i förväg i de här cyklerna, men sen slutar det med att det ändå inte gör det. Det är någonting märkligt med prissättningen där. Vi kommer in på det igen. Men det är ju för att det är å ena sidan så finns det folk som pratar om nivån och slutstationen för priset på krypto. Men hela tiden, varje dag, så är det ju en fråga om supply och demand. Att någon ska ju köpa den där krypton, och har du redan köpt din som du skulle ha, då är du är ju klar. Då spelar det ingen roll om du blir överraskad av någon nyhet som rör krypto, eller om du tycker någonting om nivån. Du har köpt om du skulle ha.
Men eftersom att vi har den här diskussionen då, så kan vi ha den här diskussionen. Och då vill jag ändå jämföra politikers trögrörlighet med hur snabbt det kan gå i krypto och hur fel det har gått vissa tillfällen. Och med det sagt så tycker inte jag att det nödvändigtvis med nu när vi har svaren på vad som har skett och så vidare, att det nödvändigtvis behöver vara negativt. Och anledningen till att jag säger det är att det är otroligt lätt att kritisera politiker, för människor i vår natur så vill vi göra våra egna misstag och lära oss från dem. Men om vi har beslutsfattare som sitter och beslutar åt oss vad vi får göra, vad vi får äta, när vi får äta det, på vilket sätt som vi får konsumera olika typer av medier, på vilka tidpunkter och så vidare, hur det ska presenteras, serveras för oss. Då kommer vi till slut bli lata för att vi behöver inte fatta några egna beslut. Vi behöver inte tänka själva helt enkelt. Med krypto, det är ju faktiskt, om man tittar på rent filosofiskt då, vad det faktiskt är, så kan ju så här, allting handla liksom om self-custody och att du har rätten att besluta själv vad du ska göra med det här kapitalet. Men det innebär också att du har 100% ansvar. Du har ett ansvar för var du placerar det här kapitalet, vem som är din custodian, och du har ett ansvar för vem du lånar ut ditt kapital till. Medan som du har det på en bank, ja, men du är lite trött, öppnar ett bankkonto och så stoppar in pengarna och du behöver inte göra någon due diligence på banken och banken går omkull, oops, och staten bailar ut mig, bla 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 bla, jag är trött, jag behöver inte tänka, och så det här leder till att vi dör i förtid för att vi inte behöver använda hjärnan. Så att om du tänker på det, du säger att du gillar politikers trögrörlighet, men om man då ska dra det till sin extrem och jämföra det med den totala motsatsen, gör inte det att vi fostras i att vi behöver inte ens tänka själva för att alla beslut fattas åt oss, medans i, jag vet att det här skulle vara en diskussion om pris, men nu blev det något annat.
Pris är allt, så pris är man allt. Får prata om vad man vill när man pratar om pris.
Men då skulle det också kunna vara som så att den här osäkerheten som det också medför då, att alla har möjlighet att göra sina egna misstag inom krypto, också leder till högre volatilitet till exempel.
Högre volatilitet och kanske mer korrekt total prissättning, korrekt risknivå framförallt. Kanske inte korrekt prissättning, men korrekt risknivå.
Nej, man
tar den risk man har råd med.
Ja, för korrekt prissättning är ju svårt att säga när priset kan röra sig i vissa tokens 100 000%.
Nej, jag håller med. Jag tar tillbaka det. Jag menar korrekt risknivå. För att när man vet att ingen har ens rygg, då tar man bara den risk man faktiskt har råd med. Det är där som alla såna här tomma disclaimers säger. Liksom, gör din egen analys och riskerar inte mer kapital än du har råd med.
Och är det inte så att många faktiskt... Det känns lite som att de jag pratar med i alla fall som kanske är involverade i krypto på något sätt. Man är så medveten om det här så att man är också mer noggrann i sin due diligence. För inte på den absoluta toppen då 2021 eller 2017. Men däremellan. För sen är det ju som i alla liksom håsar och bubblor att man vill bara ha yield, så man köper whatever. Jag snackade faktiskt med en kompis som sa att när det var som absolut värst så var det, vet du, investmentbolag, visabolag och kryptofonder. De skickade de projekten som var mest populära, dit skickade man skickade egentligen bara liksom en wire med pengar och hoppades att man skulle få tokens tillbaka istället för att skicka term sheet. Det var så liksom, det var så galen den marknaden var på absoluta toppen. Det borde ju skicka en del signaler. Men ja, vad ska man göra om alla andra tjänar 100% i månaden och du tjänar noll? Då är du ju ute ur gamet ändå. Liksom.
Som någon brukar säga, att det som gör mest ont av allt här i världen, det är att se grannen bli rik. Och då får man ju FOMO. Det spelar ingen roll om det var Cisco år 2000 eller Bitcoin som du säger 2017-2021. Och när momentum drar, då gör man inte någon analys, utan då vill man bara tillsammans med flocken. Alltså flocken sticker ju, då måste man vara med.
Men och då tillbaka till priset då, är det en effektiv prissättning?
Vilket då?
Att flocken drar.
Ja, alltså på kort sikt så är det ju ofta smart att haka på flocken. Sen betyder det tyvärr att man ofta betalar ett pris som inte kommer ge en ens 10% per år i snitt framåt i tiden. Alltså om man tar till börsen där vi har väldigt mycket statistik och liksom lång statistik och där är det så att i genomsnitt så betalar man ett pris för hela börsen som innebär att du får 10% årsavkastning framåt i tiden. Så har det varit i 100 år. Men det svänger ju väldigt mycket runt den här mittlinjen, vilket innebär att man betalar nästan aldrig det priset som ger en 10% per år. Så att antingen så betalar man någonting som kommer ge 0% per år, eller så betalar man någonting som kommer ge 20% per år. Vilket innebär att säljarna har ju helt fel när de säljer på en nivå som gör att köparen får 20% per år. Och sen har ju köparna helt fel när de köper så att de bara får 0% per år. Och det är så det oftast ser ut. Och sen precis där i mitten där det är korrekt pris, då susar man bara förbi neråt eller uppåt. Och då är det rationellt att haka på flocken. För det avviker ganska länge från den där nivån. Så även om priset är fel utifrån perspektivet att man köper ett kassaflöde som man sen får del av.
Fast du, nu antar du att det finns en exakt perfekt multipel också.
Ja, men det gör nästan det. Alltså för att över tid växer...
Jag förstår att per dag kanske, men den där förändras ju allt eftersom att det kommer ny information, och det är också det som är efficient market hypothesis.
Alltså så här, på lång sikt så växer BNP och företagens försäljning väldigt förutsägbart. Över 100 år så är det samma takt hela tiden. Jag kan göra en jättenoga prognos för vad försäljningen kommer vara om 20 år. Den kommer vara oerhört nära vad det faktiskt blir. Den ändras inte, och det beror på att vi människor, vi fortplantar oss i en viss takt, och sen så blir vi, som jag sa innan, produktiva i en viss takt, för att vi orkar inte mentalt mellan generationerna utvecklas snabbare än så. Det spelar ingen roll att vi får Worm GPT. Det blir ändå inte bättre fortare. Hela IT-revolutionen, internetrevolutionen, alltså, ingenting verkar påverka vår totala tillväxttakt. Och det gör att försäljningen där framme i tiden, den kommer bli det den blir, och den är ganska förutsägbar. Och sen kommer också värderingen i snitt, så som den alltid har varit, svänga runt en nivå som är cirka price sales 1. Och köper man på den nivån så får man sen 10% avkastning per år. Men däremellan så är det jättelånga perioder, 10-20 år, då den avviker från det här, liksom, det här rationella kassaflödesvärdet.
Men då kan du kan ju inte använda multiplar för att fatta investeringsbeslut som är kortare än 10-20 år.
Nej, helt sant.
Och det är därför jag inte handlar aktier.
Nej, och det är därför det blir så att man måste handla irrationellt i stort sett hela tiden. Utom, det är klart, i de mest extrema lägena, då kan du faktiskt se att det är bara några procent av tiden som det är så billigt att du får 20% avkastning per år framåt, eller så dyrt att du kommer få negativ avkastning 10-20 år framåt.
Men det här förutsätter också liksom sound monetary policy. För annars så skapar det ju vad jag kallade för multipel inflation. Alltså du har ju multipel expansion. Och jag vet att du tar upp det här med 10-20 åren där vi har med cyklerna, och där den avviker liksom från den faktiska riktiga multipeln. Men blir det inte skillnad nu då, när vi har haft sån extrem expansion av penningmängden under så lång tid, att vi vet att vi kommer, enda sättet för oss att göra liksom en reset är liksom en ny valuta. Och då kanske man ju, nu glömde vi prata om BRICS i förra veckans avsnitt, men där man diskuterar då, det förväntas att man i eftermötet som de har i slutet på augusti ska presentera en guldbackad valuta av BRICS-länderna. Alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Indien sa väl i och för sig nej, alla andra säger ja. Ja, vi får se vad som händer. Spännande oavsett. Men din idé om en perfekt multipel förutsätter också att vi inte leker med enheten som värdet mäts i.
Ja, alltså det gäller ju att inte mängden pengar och skulder växer mycket, mycket fortare än försäljningen.
Ja, men det har det ju gjort.
Ja, alltså försäljningen kommer ju fatt pengarna. Alltså för att pengarna inflaterar värdet eller priset på alla produkter och tjänster också. Så, men visst, det finns ju en, om vi hamnar i en väldigt hög inflation under väldigt lång tid, då kommer också börsindex, för det är ju nominellt, då kommer det också dra iväg väldigt mycket. Så då blir det ju som Argentina och Zimbabwe.
Och Venezuela. Venezuela har världens bästa aktiemarknad.
Ja.
Världens bästa.
Det är bara valutasäkra. Har de ingen guldklass? En sak som jag också gärna skulle diskutera några minuter, det är den här frågan om man reagerar på nivåer eller överraskningar på börsen. För man säger ju ofta, titta inte på nivåerna på det som händer. Om det är ett bra resultat, om det är ett högt resultat, det är inte det du köper eller säljer en aktie på. Du gör ju det på liksom den här överraskningen mot någon slags förväntan. Men jag undrar då, vems förväntan? Någon slags slags konsensus som folk pratar om, som man inte alls vet egentligen hur det är mätt eller vad det betyder. Och sen om man går till sig själv istället. Jag menar, vad gör jag när det kommer en nyhet i någonting? Alltså för det första så oftast gör jag ju ingenting, för att jag har inget intresse i det bolaget. Och även om jag äger någonting eller är kort någonting, jag reagerar ju ändå inte på vare sig nivån eller överraskningen. Och möjligen så reagerar jag precis tvärtom. Så att den är bättre än väntat och så råkar kursen gå upp den dagen. Men då säljer jag kanske och tar hem liksom den överreaktionen. Precis som du pratar om att i guld. När guldet sticker för att det blir oroligt, då säljer man. Inte för att världen blev precis det man trodde och det man väntade på för guldköpet. Så vad tänker du om? Hur reagerar du på överraskningar?
För aktier?
Nej, du vill ju inte prata om aktier.
Nej, jag handlar inte aktier.
Du kan prata om grains eller guld.
Nej, men så här. Grains är lite speciellt, för jag har ju liksom ett index som jag ligger och handlar, så där bara ombalanserar jag om det är priset på något drar iväg. Liksom. Så det där är väldigt systematiskt och väldigt lite fundamentalt. Men däremot, de tillgångar som jag handlar mer diskretionärt, om vi tar energi som exempel då. Det där är alltid en fråga om risk faktiskt.
Men säg, Saudiarabien överraskar med att sänka sin produktion av olja och oljepriset går upp.
Alltså så här, jag har ju egna targets på hur jag ska skala in och skala ur mina positioner. Så om en position går upp oavsett vad den uppgången beror på, så pass mycket att det når mitt target, då börjar jag skala av. Om det är så att om jag har börjat skala in och säga att amen, om priset faller så här mycket, då kan jag köpa mer, eller om priset faller ännu mer, men då ska jag sälja av liksom, för då går marknaden i motsatt riktning. Så att jag har alltid, det där är också väldigt tekniskt skulle jag säga. Just för att det är så svårt att fatta beslut tycker jag, baserat på fundamental information.
Och indexfonder, de handlar ju om det går upp. Och momentumfonder handlar om det går upp. Och de bryr sig inte så mycket om det är någon överraskning. De bryr sig inte om det nivån heller. De bryr sig om det är inflöde eller utflöde ur fonden. Mm. Och det är knappast så att det sitter någon där och bara, oj, nu blev jag överraskad för att Nvidia kom med ett bättre resultat. Då köper jag lite mer av min fond. Och sen matas det in till fonden som sen köper Nvidia. Menar, det är ju alldeles för lång tid för att överhuvudtaget har någonting med kursreaktionen att göra.
Ja, nej, men för mig handlar det om, jag sitter och handlar vissa tillgångar, jag har vissa targets som jag bestämmer sen innan. Om det kommer ny information som på något sätt gör att jag behöver omvärdera mitt target, då kan jag göra det. Men annars är det, liksom, prisnivån är ganska tekniska för mig.
Mm. Och det låter ju ändå som att du funderar mer på nivåer än på överraskning.
Ja, nej, men det gör jag absolut. Och det har väl att göra med att det där är signaler och brus också, som jag pratat om tidigare. Det absolut viktigaste egentligen, vad gör Fed? Liksom hur ser den penningpolitiska trenden eller kommande trenden ut? Kommer Fed efter den här räntepausen nu, kommer de att fortsätta höja räntan? Jag tror inte det, framförallt inte eftersom att CPI kom in på 3% istället för 3,1. Bra, they have it in the bag. Det kan vi bara sänka i slutet på året eller början på nästa. Så det enda fundamentala jag funderar på är typ penningpolitik. En sak som jag har funderat lite på nu senaste tiden är, det måste finnas ett bättre mått på likviditet i marknaden än att bara titta på hur liksom, expansionen av M2 till exempel. Så det är en sån grej som jag liksom försöker titta lite på nu. Men det där är liksom helt utanför de enskilda tillgångarna. Sen tittar jag också på, om jag tittar på naturgas, så tittar jag på net injections och net withdrawals på de största globala konsumenterna, och så jämför jag det med dagliga prisrörelser för att se, okej, finns det några historiska trender som gör att jag skulle kunna använda den här informationen i hur jag fattar beslut, men då kopplar jag också det till priset. Okej, sannolikt är det så att priset kommer att drivas på av hur mycket man nettoköper och hur mycket man nettosäljer naturgas egentligen. Men finns det fall då det har avvikit, ja, och hur har de prisrörelserna sett ut som gör att jag då kan fatta ett beslut om naturgas till exempel faller? Är det för att borde jag sälja på den rörelsen, eller är det brus? Är det brus eller signaler? Det är liksom, när jag tittar på prisrörelser så är det jag försöker fundera på. Och sen fattar jag beslut efter det.
Mm. Så å ena sidan brus och signaler. Och sen den andra oerhört viktiga komponenten, det är tidsaspekten. På vilken
Absolut.
Sikt?
Precis, ja, men, och, exakt. Och det där är väl också intressant. För det där är ju olika för olika typer av tillgångar. När jag pratar uran så är ju det där alltså min 10, 15, 20 års baby. Jag satt precis innan och så tittade jag på kvoten produktion mot konsumtion årligen. Och som jag har pratat innan om så de senaste åren så har man producerat liksom typ 70-80% av den totala konsumtionen. Och senaste gruvan som öppnades var 2007. Producenterna själva säger att regulatoriskt är det ett helvete att starta gruvor. Och dessutom så är det liksom inte ekonomiskt försvarbart att göra det om uranpriset inte är åtminstone runt 56-58 dollar. Men då skulle det liksom ha varit där under en längre period för att de ska kunna ta den finansiella risken, den ekonomiska risken, att faktiskt börja sätta igång de här projekten. Och sen kommer det ju ta liksom många år innan den gruvan är igång ändå. Så att det finns... Ja, så uran är liksom, för mig tycker jag att uran känns som typ det absolut bästa caset att äga på 10, 15, 20 års sikt. Men det betyder inte att uranpriset ska dra 600% imorgon eller i år. Uranpriset och uranbolagen skulle kunna gå ner 20-25% kommande 12, 18, 24 månaderna. Jag tror inte det, men gör det så tycker jag ändå att det där är brus. Liksom. För det är inte som så att man helt plötsligt slutar bygga kärnkraftverk. Nu när man väl har börjat.
Nej, alltså det är ju 50 stycken under konstruktion just nu.
Och då ska man säga att det finns 440 som är totalt nu. Så det byggs med en typ, och det är de 50 som är under konstruktion som ska vara färdiga innan 2027. Sen ligger ytterligare typ 100 stycken på kö som ska påbörjas byggas inom de närmaste åren. Och sen är det typ 200 projekt som man just nu utvärderar om de ska påbörja byggas efter det. Så om du tittar på, så man tittar också på den förväntade efterfrågan på uran, så förväntas den öka med typ 10% årligen efter nu. Så nej, det där är liksom bara ett klockrent case, tycker jag. Medans ett case som naturgas är mycket, mycket, mycket mer kortsiktigt. Alltså jag menar, det kallas ju the widowmaker för en anledning. Men där blir ju liksom kortsiktiga prisrörelser än mer intressanta då. Det går ju inte att handla egentligen nätgas fundamentalt. Du kan ju bara handla det tekniskt.
Och när det gäller uran och inte minst uranbolagen, så är det ju verkligen en extrem fråga om det här med rationell prissättning. Alltså på något sätt så är den ju rationell för att den är vad den är. Det är lika många ivriga köpare som säljare just nu liksom, som satsar sina pengar på det här och är beredda att vänta. Och å andra sidan så vet vi, eller så gott det går att veta, att om bara några år så tillverkas det bara hälften så mycket uran som det går åt. Och lagren är nedarbetade. Och på samma gång så ligger till exempel en sånt där, en av de få gruvor som är redo att öppnas inom kort och som också är stor, det är ju Govjex, som har, de har gruvtillstånd, de har beprövad fyndighet, de uppgraderade den bara så sent som igår, tror jag det var, och visade vad som är beprövade och inte bara indikerade resurser. Det här kan vara flera miljoner pund per år av en total efterfrågan på 100 ungefär som de kan addera, vilket är väldigt viktigt och väldigt stort. Men de får inte till sin finansiering av att starta själva gruvbygget. De har långivare på gång, men på grund av lite högre räntor och på grund av kanske att det är Afrika och liksom på grund av massa saker som inte vi har en aning, så får du får inte liksom inte ens starta. Och så vet vi att vi står här snart om några år och det bara saknas massa uran, och så fick de inte ens börja bygga sin gruva.
Där kan vi återkoppla till politikers trögrörlighet. Uran är ju alltså en naturtillgång som är oerhört vanlig. Så det är inte som att leta guld eller liksom en ädelmetall. Det är inte som att det är speciellt svårt att hitta en fyndighet.
Vi har massor i Sverige till exempel.
Massor.
Men det är olagligt att ta upp det.
Ja, men exakt. Vad ska man säga om det då? Ja, nu var det någon som nämnde uran, så då gick jag loss en liten stund. Jag ber så mycket om ursäkt.
Ja. Man får bara gilla läget. Politiker är som de är, och ibland är det bra. Ibland blir det som med svensk sjukvård, att den är typ gratis även om du inte har råd eller har kämpat för den. Och ibland är det med, som med uran. Vi behöver den för miljöns skull, men...
Men miljöns skull så får vi inte byta.
Nej.
Exakt. Ja. Men som sagt, de politiker som motsätter sig det är ju för att de tror att det är farligt med kärnkraft. Så att de fattar ju de besluten för att de tror att det är för allas bästa. Mm.
Och de orkar inte ens läsa på, för de vet sedan de var små att det är farligt.
Men vet varför? För att vi fostras i att vi inte behöver använda huvudet. Vi fostras i att vi inte behöver lära oss saker själva. Så där har vi problemet igen.
Mm.
Trögrörlighet skapar trögrörlighet.
Ja. Och när politiker är tröga, då sätter man in pengarna på Northern Rock och Glitnir. Vi får jättehög ränta utan att man riktigt förstår varför man får gratis jättehög ränta.
Men det spelar ingen roll, för när de går omkull så bilar staten ut dig.
Ja, så det blev ju ändå så som man trodde. Så då var det ju rationellt ändå.
Ja, så du behöver inte tänka.
Ja. Ja.
Och det behöver inte du heller göra, du som har lyssnat på det här. När det här släpps så...
27 kanske.
Ja, nej, ja, 27, då ligger jag på en pool, i vid en pool tror jag.
Eller möjligen stå på en flygplats på väg hem.
Nej, flyget går väldigt sent på torsdagen.
Mm.
Vi har redan skjutit fram med, vad heter det, vår hemfärd lite, men sen går det faktiskt typ inga fler direktflyg, jag orkar inte mellanlanda efter semester på Ibiza.
Annars är det vanligt med att vaska flyg när man är på Ibiza.
Visst du, den, Ibizas flygplats är faktiskt den flygplats där flest flygbiljetter vaskas.
Jag är inte förvånad.
Man förstår ju varför.
Det enda stället jag har vaskat flygbiljett.
Ja, jag har gjort det på några fler ställen. Men ja, det ska bli skönt, lite semester i alla fall. Och sen är ju äntligen Martin tillbaka. Jag tycker faktiskt alltid att det är väldigt tomt och tråkigt utan honom här. Så jag har saknat Martin. Men ja.
Då har du lyssnat på Antti. Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och det är dina pengar, all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.